stor är Guds trofasthet. Roligt att se er allihopa. Och roligt att du är här idag. Eller om du sitter hemma och lyssnar. Tillbedjan och lovsång ska jag försöka dröja lite kvar vid idag. Jag tänkte göra det genom att kanske börja lite granna med en personlig reflektion omkring detta. För att när vi pratar om lovsång, eller när vi pratar om musik i församlingen och i kyrkan, så är det ju ofta så att det finns så väldigt många olika tankar omkring det. Det finns så mycket olika saker som vi känner oss hemma med. Och andra saker som vi inte känner oss hemma med. Väldigt många gånger så handlar det om vilken preferens man har. Vilken musikstil man tycker är bra. Eller vilka texter som man tycker särskilt mycket om. Eller vilka melodier, vilka sånger helt enkelt som man tycker om. Och det där är ju så att alla har olika tankar om det. Och det är bara någonting som vi får leva med, tror jag. Alla måste kunna få uttrycka det, vad man känner och så. Och samtidigt så finns det ju en risk i detta. Att det blir ett skav mellan oss. Och många gånger så blir det tyvärr det. Ett skav mellan den som tycker på ett sätt och den som tycker på ett annat sätt. Mitt i allt detta så säger vi att vi vill vara en församling för alla generationer. Och samtidigt när vi säger att vi vill vara en församling för alla generationer, så säger vi också att vi tycker att det är viktigt med de yngre generationerna. Vi tycker att det är viktigt att barn och ungdomar, de yngre generationerna, känner sig hemma och vi skapar någonting som fungerar för dem. Och det är inte alltid enkelt att kombinera det där. Att samtidigt kunna vara en församling för alla och också kunna fokusera på hur unga generationer ska trivas. Det här är ju någonting som alla församlingar, tror jag, mer eller mindre brottas med. I USA så finns det församlingar som då, de är ju kanske lite större än vad vi är, men där man liksom har flera olika gudstjänst mötesplatser liksom i kyrkan. Och så när man kommer på söndagen, ja, då kan man gå till den kyrksalen där just den musiken som tilltalar mig spelas. Och så ser man då predikan via skärm och sådär till dem där då predikanten inte står i då. Det är ett sätt liksom att lösa detta då. Det här är en fråga som oroar mig. Och som jag lider av, måste jag säga. Därför att vi ägnar ofta så mycket tid åt just detta. Hur ska en gudstjänst egentligen se ut för att den ska fungera? Hur ska den se ut för att den ska fungera för mig? Och så mitt i allt det där så tappar vi bort det som kanske är det viktigaste. Kan människor få möta Gud? Kan en människa bli frälst? Kan en människa få ett nytt möte med Gud? Det gör mig ledsen många gånger. Att det blir så där skavigt mellan oss. För jag tror inte riktigt att det är det Gud önskar att det ska vara. Utan jag tror att Gud vill någonting annat och någonting mer för oss. Det där gör ont i hjärtat att se. Men jag tänker så här att Det handlar inte så mycket om detta att jag har rätt och du har fel och de bitarna egentligen. Utan mer behöver det handla om att i Jesus hitta varandra, be för varandra, se varandra som syskon. För jag tror ju att det är så att Gud har en tanke med församlingen. Gud har en tanke för varje tid. Och så vill han nå de människorna som lever i den tiden. Så därför, det var en liten personlig reflektion så här i inledningen innan jag går in i egentligen själva texterna som jag tänkte predika över idag. Låt oss tänka olika, det får vi göra. Men samtidigt, låt oss alltid tänka gott om varandra. Låt oss alltid prata väl om varandra. Låt oss alltid be för varandra. Ni vet, jag vet inte hur det blir i himlen. Det kanske är så här att det finns liksom miljoner olika salar och så kan du liksom gå till den salen där du tycker att det var bäst musik. Det kanske är så. Gud får ju säkert ihop det där. Men en sak är säker i alla fall. Och det är det att oavsett ifall man nu gillar väckelsesången från 1800-talet eller om man gillar Beffels eller Hillsongs senaste sånger. Oavsett det så är det så här att destinationen för dig och mig, det är densamme. Ja. Det är himlen. Och där ska vi vara allihopa tillsammans. Så därför, kära vänner, be för församlingen. Be för varandra. Hörrni, nu skulle jag vilja ta några saker idag som jag stannar inför. Vi ser här om vi får igång den här. Där. Förundran skulle jag vilja säga någonting om. Därför att när man läser Bibeln så ser man att just detta med förundran över vem Gud är, det är själva liksom grunden till tillbedjan. Det är grunden till lovsången. Förundran är ju ett fantastiskt ord, eller hur? Att få förundras över någonting. Att tycka att någonting är fantastiskt. Att någonting är stort och riktigt värdefullt. Motsatsen är väl kanske att man är blasé. Man liksom, det spelar ingen roll vad som händer. Man kan vara med om vad som helst. Och det liksom, det rör mig inte. Det var väl ingenting liksom. Men Gud är ju värd både vår förundran och vår beundran för att han är den han är. Och när man läser många av de här texterna som är lovsånger så vet vi att det handlar om två saker egentligen. Dels så handlar det om vem är Gud? Vem är han för mig? Och det handlar om vad har han gjort för mig? Här läser jag från första krönikeboken. 16. Sjung och spela till hans ära. Tala om alla hans under. Prisa stolt hans heliga namn. De som söker Herren må glädja sig. Söker till Herren och hans makt. Träd ständigt fram inför honom. Tänk på de under som han har gjort. Hans tecken och hans domslut. Ja, men alltså just detta att Gud, han är enorm. Och du och jag får komma till honom. Och Gud har gjort någonting för oss personligen. Det kan handla om det han har gjort i ett land eller med ett folk som i Israels fall. Men det handlar också på djupet om vad han har gjort för mig och vad han har gjort för dig. Och hela saltaren är ju fylld av den här typen av sånger som lyfter upp Gud på det här sättet om vem han är. Men man kan också gå vidare och så kan man läsa Höga Visans texter. Och nu är det ju så här att har du inte fyllt 15 år, nej förresten, förlåt mig, har du inte fyllt 30 år, så är det ju, så får du egentligen, måste du egentligen blunda nu. För att den här texten är ju så att när, när judarna läser den här texten så får man inte läsa den texten innan man har fyllt 30 år. Bara så du vet om det nu då. Men om du sitter här och är under 30 så får du väl kika lite grann då. Jag har ju bara tagit lite så att det är väl inte så farligt kanske. Det här, Höga visan, det är ju en kärleksberättelse mellan två människor som är förälskade i varandra. Och det är ju en kärleksberättelse som berättar väldigt mycket. Så kan vi stanna där. Men det berättar väldigt mycket om en kärleksrelation. Så är det. Och tecknar bilden av förälskelse och kärlek på ett fantastiskt sätt. Men när vi har läst den här texten i kyrkans historia så har vi sagt så här att ja, visst handlar det om kärlek mellan en man och en kvinna. Det gör det ju. Men det handlar också om någonting mer. Det handlar om relationen mellan Gud och en människa. Höga visan 7 och 6. Det finns massor olika texter. Vi tar bara den. Vad du är skön och ljuvlig, min älskade, min vällust. Alltså, när du och jag lovsjunger Gud så är det i grund och botten en kärleksrelation. I grund och botten handlar det om att jag älskar dig Gud. Jag älskar dig Jesus för det du har gjort mot mig. Och för mig. Och om du har varit förälskad någon gång, då vet du hur det där, hur det blir. Hur det liksom pirrar i kroppen. Blommorna blommar väl aldrig så vackert som när man är kär. Himlen är väl aldrig så blå och solnedgångar, de kan ju aldrig vara vackrare, eller hur? Det händer ju någonting i oss när vi blir förälskade. Alltså, det är som att sinnena liksom skärps. Och så är det också när du och jag kommer inför Gud. Det är den känslan, det är det som det liksom handlar om. Att vi älskar honom. Chesterton, han sa så här. Författare var han ju i England. Han sa så här. Låt din religion bli mindre teologi och mer en kärleksaffär. Ja, precis. Det är detta som tillbedjan liksom handlar om. Inte så mycket teologi. Teologi är viktig. Det är viktigt för att veta vad vi tror på. Men det är inte vad vi tror på som vi är kära i. Liksom. Utan det är ju det att vi har en relation med en person. Det är det som är grunden för oss. Alltså lovsång, tillbedjan. Det hör hemma i och det är sprunget ur en kärleksrelation. Vi sjunger för honom och vi sjunger till honom. Han som är högre, större, bättre, starkare. Allt detta. Han som går i döden för oss för att vi ska få leva och så vidare och så vidare. Vi sjunger för att han älskar oss även fast vi inte förtjänar det. Vi tillber honom därför att han ger oss och ger oss och ger oss. Fastän att det är så att vi bränner broar på broar och inte skulle vara värda den kärleken. Så älskar han oss ändå. Och det är då när vi förstår det som det ur vårt hjärta kan stiga upp en lovsång och en tillbedjan. Som säger, Herre, du är bäst. Och jag vill uttrycka det så gott jag kan med mina ord. Warren Wiersbe, lite osäker där på efternamnet, men någonting åt den hållet. Han säger så här, detta är paradoxen i kristen tillbedjan. Vi strävar efter att se det osynliga, känna det okännbara, förstå det oförståeliga och erfara det eviga. Som David törstar vi efter Gud och vi är tillfredsställda och otillfredsställda på samma gång. Som Mose ropar vi efter hans härlighet samtidigt som vi vet att våra jordiska ögon aldrig kan se Guds härlighet i dess fullhet. Lovsång, tillbedjan, det är ju att söka efter någonting, försöka nå fram till någonting, att liksom nå fram mot Gud och få smaka på det och samtidigt veta att jag når ändå inte riktigt fram, därför att det finns alltid mer att få. Det finns alltid mer jag kan få uppleva. Gud har alltid en större tanke eller någonting mer att komma med. Det är någonting som lockar oss in i bön, in i tillbedjan, in i att lovsjunga. Därför att vi märker att det tar liksom aldrig slut. Du kan aldrig komma till den punkten där du tänker att nu har jag ju, nu vet jag vem Gud är. Ja, det blir bra. Tack så mycket. Fint. Utan det är liksom så att man tar ett steg mot Gud och så tänker man, oj, det var jag inte beredd på. Det finns någonting mer. Det finns ännu mer. Och det är det här som det handlar om. Alltså förundran över att Gud är alltid större. Han är alltid mer. Så skulle jag vilja säga någonting om det här begreppet. Som jag inte riktigt tror att vi har i svenskan. Audience of one. Alltså vad betyder det? Audience of one, det betyder att ja, men när jag sjunger lovsång eller när någon tillber, då är det en som är i publiken. Det riktas bara mot en person. Mina ögon är inte mot något annat utan bara mot en enda punkt. Och det är denna audience of one, en i publiken. Och det är Gud som ska ha den äran och den platsen. Det skiljer sig ju väldigt mycket från annan musik eller annat tal också för den delen. Alltså när vi riktar oss mot flera, när vi riktar oss mot människor eller så. Så är det ju flera som finns i publiken. Men när det handlar om lovsången till bedjan, då är alla andra oviktiga. Det är inte viktigt vad andra människor tänker. Därför att det handlar ju om min relation med Gud och ingen annan. Här tror jag är väldigt viktigt att förstå när vi pratar om tillbedjan, när vi pratar om lovsång. Att när jag ber, när jag sjunger till honom, ja, men då är det ju att vara inför honom och inte så mycket vad andra tänker eller vad andra tycker och så vidare. David exempelvis, ni vet när han tillbad och dansar där på vägen in till Jerusalem. Och han slänger av sig alla kläderna. Och det där, det är väl inte riktigt så många som ger uttryck på det sättet för sin kärlek mot Gud idag. Men det gjorde han ju då i det läget. Mm. Och varför gjorde han det? Gjorde han det därför att människorna runt omkring skulle tycka att det var bra? Uppenbarligen tyckte de ju inte det. Hans fru tänkte ju liksom, nu har han totalt, nu han är rubbad. Liksom. Fortsätter han så här? Då tänker inte jag tänker inte leva med honom längre. Men grejen var ju det att när David gjorde det så gjorde han det ju för att han hade en audience of one, en i publiken. Det fanns bara en för honom som han ville upphöja och det var Gud. Det är ju skillnad på prat och prat, så det kan vi ju säga. Jag kan ju vända mig här exempelvis mot Mats och så kan jag säga, vad roligt att se dig Mats. Väldigt roligt. Och vilken snygg skjorta du har. Kanonsnygg. Och då är det ju så att då har jag ju vänt mig till dig och vi har liksom, ja, men vi har en connection eller så. Och det är klart att då utestänger jag ju er andra i det. Och så kan jag ju säga någonting till er alla också. Men så kan vi ju också i vår kommunikation finns ju ett annat sätt att göra också. Och det handlar ju om bön, det handlar om tillbedjan, det handlar om när vi liksom sträcker oss mot Gud. Och om jag nu säger till Mats, vad roligt att se dig, så är det ju inte riktigt så att ni andra kan gå in och liksom bedöma det. Eller säga, ja det där var bra sagt eller det var dåligt sagt eller så. För att det är ju någonting som är mellan mig och Mats då. Eller hur? Så är det ju. Och det är ju också precis samma sak när det handlar om tillbedjan. Ibland så blir vi ju så att vi gärna bedömer. Ja, Det var ju en väldigt lång bön. Det var ju en väldigt kort bön. Och otroligt vad eldig han var idag när han bad. Nej men, alltså, det fanns ju ingen inspiration i den där bönen. Alltså, eller hur? Du bedömer bön, men egentligen så är det ju så att det kan du inte göra. Du kan ju inte bedöma en annan människas bön. Det är för att det är ju den människa som talar med Gud. Det kan man ju inte göra. Och du vill ju inte heller att någon ska bedöma din bön gentemot Gud. Samma sak är det när vi sjunger lovsång. Om vi gör det ensamma eller om vi gör det liksom tillsammans, så är det ju ingenting som ska bedömas utav andra. Utan det handlar ju enbart om en enda sak. Detta audience one, en i publiken, den jag riktar mig mot. Som Jesus då uttrycker det. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. En i publiken, det är det handlar om. Sen kan det här göras på många olika sätt. En sak är att göra det genom tillbedjan, genom lovsång. För att lovsång kan ju vara både vacker och majestätisk. Och någonting som man liksom känner att wow, det här var verkligen vackert och så. Det kan det vara och det får det vara. Det får det vara. Men det är ju inte ett... Vad ska jag säga? Det är ju inte... Hur proffsig sången är som vi sjunger till Gud har ju egentligen ingenting att göra med om det är lovsång eller inte, eller om lovsången är bra eller inte, eller hur? Men vi kan ju säga det ibland, att vi tycker kanske att det här tyckte jag var väldigt bra. Wow, vilka musiker och wow, vilken lovsång. Fast egentligen är det ju en felaktig bedömning av vad lovsång är. Därför att det handlar ju egentligen om det är bra lovsång. Ja, det kan ju bara Gud avgöra, eller hur? Det är inte någon annan som kan bedöma det. Det är ju han som tar emot det. Men vi har lätt för att hamna i det som liksom ligger runt omkring och bedöma. Ja, okej. Okay. Lovsångens plats i gudstjänsten. Låt mig få läsa ett par stycken från första krönikeboken 16. Från vers 4 först då. Några av leviterna satte han att göra tjänst inför Herrens ark. De skulle prisa, tacka, lova Israels Gud. Asaf var den främste, därnäst kom Sakaria, vidare Jasiel, Shemiramot, Jeshiel, Matitja, Eliav, Benaja, Oved Edom och Jeiel med harpor och lyror. Asaf med cymbaler, prästerna Benaja och Jashasiel, vilka svåra namn då, med trumpeter. Alla skulle de svara för den ständiga tjänsten inför Guds förbundsark. Den dagen uppdrog David för första gången åt Asaf och hans bröder att lovsjunga Herren med dessa ord. Så här ser man alltså att när man bygger, det här är inte när de bygger templet, det här är väl när de inviger tabernaklet tror jag. Och när de ska göra det, när de ska börja fira gudstjänst, då så ser de till att det finns människor som lovsjunger, ärar Gud och tillber honom. Det finns en speciell tjänst för det. Det finns någonting speciellt i det att det ska finnas i Guds hus ett folk som lovar och ärar honom för den han är. Och så sätts de här människorna in i det. Och de smörjs i detta. De smörjs av den helige ande för att förrätta den här tjänsten. Och sen pågår liksom den här tjänsten år ut och år in. För att upphöja Gud vem han var. För den han är. Så att lovsången är att vara i den tjänsten. Det är ju någonting som Gud har liksom instiftat och sagt att ja, men det här ska finnas. Att vi upphöjer Gud tillsammans. Och sen då från andra krönikeboken, När prästerna lämnade helgedomen, till alla närvarande präster oberoende av avdelning hade renat sig, och alla de levitiska sångarna Asaf, Heman, Jedutun och deras söner och bröder var klädda i fint linne och stod öster om altaret med cymbaler, harpor och lyror, och tillsammans med dem 120 präster som blåste trumpet, och trumpetarna och sångarna stämde samtidigt och samstämmigt upp en sång för att prisa och tacka Herren. Och trumpeter, cymbaler och andra instrument började ljuda, och man prisade Herren. Ty han är god, evigt varar hans nåd. Då fylldes huset, Herrens hus, av ett moln, så att prästerna inte kunde förrätta sin tjänst. Herrens härlighet uppfyllde templet. Det här är då när man inviger templet. Och sen så står de där och så ska de sjunga lovsången inför Gud. Och när de börjar göra det, då kommer alltså Guds närvaro över dem på ett sånt tydligt sätt. Så att de klarar inte liksom längre av att finnas i tjänsten inför honom. Utan prästerna, de får ju helt enkelt ge upp. Därför att Herrens härlighet kommer. Herrens härlighet och Herrens närvaro kommer till dem där. Alltså när vi lovsjunger så händer någonting i atmosfären. Det händer någonting med att ge sitt hjärtas lovsång till Gud. Då är det också så att då är det som att man öppnar upp en plats för Gud att finnas där. Och vara där med sin närvaro. Och det här är ju någonting som vi som pingstvänner, pentakostala människor, det här är någonting som ligger i våra liv. Och som vi tänker att det är det här vi vill uppleva, det är det här vi vill vara i. För vi har upplevt det här. Vi har upplevt att Gud är nära, vi har upplevt Herrens härlighet, vi har upplevt hans närvaro på olika sätt. Det kan vara det att man har varit på ett läger och det har varit någon bönestund. Det kan vara det att man har varit på en gudstjänst och fått förbön. Det kan handla om att vi har lovsjungit tillsammans i en gudstjänst eller vad det nu är. Men vi har den erfarenheten utav att den helige ande kommer och så gör han någonting i våra liv. Och så känner vi det att, men vänta lite här nu, det som jag är med om här, det gör någonting med mig så att jag förändras. När jag går ut härifrån så är jag inte riktigt densamme som jag var när jag kom in. Någonting har ändrats i mitt innersta därför att jag har fått smaka på och se vem Gud är. Det liksom kalibrerar våra tankar, det kalibrerar vårt hjärta. Och du vet, jag har varit med om sådana tillfällen när jag har fått vara med om det. När man har kommit kanske och haft en typ av tankar, kanske till och med destruktiva tankar. Jag vet inte om du har haft destruktiva tankar någon gång. Jag har det ibland. Och de här destruktiva tankarna, när jag liksom får möta Gud, så är det som att det förvandlar på djupet. Jag kan känna i min själ och i mitt hjärta att han kommer och helar det som är här på insidan. Och det gör att jag börjar tänka andra tankar. Lovsången som öppnar upp för Guds närvaro. Platsen där vi får möta Gud, det skulle vi som pentakostaler, vi som pingstvänner, vi skulle säga att det är det viktigaste som finns. Det är det viktigaste som finns för en människa att vara kvar i tron på Jesus. Att veta att han är trofast och så vidare. Alla de här sakerna, vi behöver få uppleva det och känna det. Så därför så känner vi ju igen oss i detta. Liksom. Om man har varit med om det här på något sätt så känner man igen det här. Ja, men nu, Gud är här. Han gör någonting med mig. Och då önskar man ju att det inte bara ska få vara så att det är en gång vart femte år man är med om det. Utan man önskar att man ska få vara med om det oftare. Jag har haft totala ökenperioder i mitt liv. Lika kristen, lika frälst tror jag att jag har varit under de perioderna. Total öken. Tyst som i graven. Gud rör sig inte en millimeter. Åtminstone det vad jag upplever. Och så har gått i den där törsten, i den där längtan, i den där frustrationen över varför Gud gör någonting. Rädda mig! Se mig! Och så kommer man till det tillfället när man får komma inför Gud och så petar han lite på en. Och så blåser han lite på en. Och så tänker man så här: tack Jesus. Och plötsligt så är den där tiden som man har fått vänta och vänta och vänta och känna ökenhettan liksom. Och plötsligt så spelar det inte så stor roll längre. Därför att nu har jag igen fått möta honom. När vi tillber Gud så gör ju vi det framförallt därför att vi älskar honom. Framförallt därför att han har gjort någonting för oss. Och för att vi ser i hela Gamla testamentet och i Nya testamentet att ja, men det här är ju någonting som Guds folk gör. Så vi står ju på Guds ord när vi gör det. Och vi gör det också för att vi vet att någonstans i detta så får vi också vara med om tillfällen när Gud kommer oss nära och kramar om oss. Och vi kan aldrig veta vilken stund eller vilken dag eller vilken söndag det kommer att ske. Det kan vi aldrig veta. Därför att vi kan inte styra Gud. Det går inte att trycka och säga, nu trycker vi in koden. Koden är 777. 777. Ja, det är ett heligt tal. Om vi trycker in den koden, yes, då har vi fixat det. Då kommer Gud med sin närvaro. Nej, det kommer aldrig funka. Det kommer aldrig funka. Det går inte att ha ett mönster för att säga så här, nu kommer Gud om vi gör så här. Nej, det kommer inte funka. Därför att Gud är alltid större än vad vi är. Och han kommer på det sättet som han tycker är bäst. Så. Det finns så många olika tankar om detta. Med musik, med lovsång, hur det ska vara, hur det inte ska vara. Och det förstår jag, det är för att det är viktigt. Liksom. Det är någonting som är viktigt. Men det allra viktigaste, det är ju att vi tänker att framförallt så handlar det här om min relation med Gud. Framförallt så handlar det om att jag vill säga någonting till honom. Jag vill upphöja honom. Och jag skulle vilja igen få vara med om det där kärleksmötet med honom. Jag skulle igen vilja att han rör vid mitt hjärta. Därför att vi har ju bara smakat en liten, liten del. En liten, liten del har vi smakat. Gud är oändlig. Och så har vi liksom knappt fått tag på den där hörntofsen. Liksom. Men vi har känt av det. Men det finns så mycket mer. Kära vänner. Idag finns det möjlighet till förbön. Om du känner att du vill ha förbön idag. Det kan vara för någonting av detta som jag har nämnt om. Kanske handlar det om att du önskar att din förundran över vem Gud är skulle få bli stark igen. Starkare. Kanske handlar det om att du tycker att det är svårt med lovsång. Och bara skulle känna att det skulle vara skönt att någon bad för mig. Kanske handlar det om att du känner att jag skulle behöva ett möte med Gud idag. Gud är ju här med sin helige ande och han vill röra vid oss alla. Han vill röra vid dig. Vi sjunger någon sång tillsammans. Och när vi gör det så tänk då på det som jag har sagt. Att det här handlar om din sång till honom. Inte om någonting annat. Utan det är ditt hjärta inför Gud. Och känner du att jag fixar inte riktigt att sjunga den här sången. Men det viktiga, eller det du kan göra då. Det är ju att du kan ju be din bön. Det som ligger där inne och som du känner. Det här behöver jag få säga till Gud. Ja, men ta den tiden till det då. Eller hur? Det handlar om att vara inför Guds ansikte. Och sen är sången en hjälp. För ibland är det svårt att liksom hålla igång sina egna tankar, och då kan det vara skönt att ha någonting att stämma upp i. Jesus, jag ber om att vi ska få vara ett i dig, Herre. Jag ber, Herre, om att du ska ena oss som ditt folk. Jag ber, Herre, om att vi ska få tänka goda tankar om varandra. Älska varandra, Herre. Tala väl om varandra. Och jag ber dig, Herre, låt oss hitta din väg framåt. Det som du har tänkt. Och mitt i allt detta, över allt annat, Herre, så ber jag om att vi ska få leva i tillbedjan, lovsång. Och du ser att vi många gånger är fattiga, att vi behöver mer. Och jag ber om att vi ska få uppleva mer med dig. I Jesu namn.